Det är måndagen den 11 mars. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss och till en ny vecka med Ledarredaktionen. Inkomstskillnaderna i Sverige har de senaste decennierna ökat. Det framgår av en rapport som Finanspolitiska rådet presenterade tidigare i vinter. Sedan 1990-talet har inkomsterna i Sverige utvecklats positivt för alla grupper, men den största ökningen har tillfallit de som tjänar mest. Det alltså innebär att ojämlikheten har ökat. Och det är kapitalinkomsterna som ligger bakom detta. Inkomsterna från arbete har däremot tvärtom utjämnats. Jämlikhet och ojämlikhet när det gäller ekonomiska faktorer, såväl inkomster som egendomar, det är ju ett kärt politiskt ämne. Och här kan man komma till olika svar utifrån vilka värderingar man har. Men ekonomisk fördelning och den jämlikhet och ojämlikhet den skapar är också konkreta mått som säger något om det samhälle vi lever i och som kan få olika konsekvenser som kan tolkas och analyseras samhällsvetenskapligt. Så vad vet vi exakt om den ekonomiska fördelningen och eventuell ojämlikhet? Hur mycket har den ökat? På vilket sätt har den ökat? Och spelar det egentligen någon roll? Vad ska man tycka om en ökad ojämlikhet? Är det bra? Är det dåligt? Är det ingetdera? Vilken roll spelar ojämlikheten när det gäller tillgångar? Det vill säga hur mycket man äger snarare än hur mycket man tjänar. Det tänkte jag vi skulle grotta lite i idag. Då är jag glad att hälsa två gäster välkomna. Jesper Roine, professor i nationalekonomi och biträdande chef på Östekonomiska institutet vid Handelshögskolan och en av den här rapportens författare. Varmt välkommen hit, Jesper.
Tack så mycket.
Och rapporten ska jag säga, den heter Economic Inequality in Sweden, an Overview of Facts and Future Challenges. Och den kan man läsa på nätet om man vill. Och så är jag med mig Daniel Waldenström, professor i nationalekonomi och verksam som programchef vid IFN. Varmt välkommen du också, Daniel.
Tack så mycket.
Ja, vi ska se väl igång så smått. Tänker jag så här, den här rapporten som du har hjälpt Finanspolitiska rådet att ta fram, Jesper, hur kommer det sig att den handlar just om ekonomisk ojämlikhet? Varför är det en intressant sak att titta på som forskare?
Ja, det finns ju många skäl till det. Mest fundamentalt handlar det väl om att vi bryr oss om ekonomin som helhet för att ekonomi skapar välfärd och vi bryr oss ju om ekonomisk tillväxt till exempel just för att det skapar mer resurser och då är ju liksom den naturliga följdfrågan handlar om hur fördelar sig det där mellan olika människor och hur ser det ut över tid och vilka faktorer påverkar varför fördelningen ser olika ut i olika tider och så vidare. Så att för mig är det en fundamental fråga. Sen anledningen att just Finanspolitiska rådet har skrivit den här rapporten, det handlar ju om att rådet har som uppgift att beakta även fördelningsdimensioner av ekonomins utveckling och dessutom att bidra till en bättre diskussion om viktiga frågor och dit hör fördelningsfrågan. Mm.
Daniel, hur viktigt skulle du säga är att känna till den ekonomiska ojämlikheten för att kunna förstå vad som sker i en ekonomi? Vad kan den kunskapen säga oss?
Nej, men jag håller med Jesper, det här är ju frågor som handlar om vad belönas i en marknadsekonomi. Alltså vilken sorts arbete ger hög avkastning, vilken sorts investeringar på kapitalmarknaden ger hög avkastning. Och det kan ju då vara viktiga signaler om att se de som lyckas, de som gör bra, vad har de gjort? Till exempel har de utbildat sig på ett visst sätt, jobbar de hårt och liknande. Och det här är ju inspiration också för många då som vill också lyckas ekonomiskt. Och det är klart att den ekonomiska ojämlikheten som då kan uppstå, att vissa tjänar mera, kanske för att de jobbar längre, det inspirerar andra att också anstränga sig mer. Det är en klassisk, kan man säga, nästan en positiv effekt av att såna här skillnader kan uppstå. Och de är också helt såklart naturliga i ett land eller i ett samhälle där vi är olika till vår natur och våra ambitioner och liknande. Och sen är det klart att en del saker har ju att göra med att man kan uppleva de här skillnaderna som orättvisa och det kan i sin tur göra att folk blir liksom bittra över hur det ser ut och så kanske de börjar bete sig dåligt. Kanske de röstar på vissa partier som kanske vill montera ner ekonomins funktionssätt. Man kan fundera kring om stora skillnader gör att vi inte litar på varandra lika mycket som vi kanske vill göra därför att tillit är bra. Mm. Den typen av frågor.
Vi ska prata om en del av dem senare, tänkte jag.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag tänkte vi ska börja med, det Jesper har kommit fram till. Nu redogjorde jag ju väldigt summariskt för resultaten här i inledningen. Nu tänkte jag vi ska gå ner om dem lite närmare. Första frågan är väldigt grundläggande. När man undersöker ekonomisk ojämlikhet, vad exakt är det man tittar på? Är det helt enkelt intäktssidan av enskilda människors resultaträkning? Är det det ni undersöker?
Ja, jo, men det kan man väl säga. Alltså, ett stort problem, eller i många diskussioner om utvecklingen, så är ju ett problem att det finns inte bara en sak man kan titta på, utan man kan titta på många olika saker och man tittar också på olika saker. Det är skillnad till exempel att titta på lönefördelningens utveckling eller arbetsinkomsternas utveckling eller de totala inkomsternas utveckling, även om man inkluderar då kapitalinkomster. Men sen så sker ju en viss omfördelning genom beskattning och transfereringar och sånt. Människor bor också ihop i olika hushållskonstellationer. Allt det här gör att människors så kallade disponibla inkomster, de kan se annorlunda ut. Och det här ger ju utrymme för då att man kan titta på fördelningen av arbetsinkomster till exempel och komma fram till en sak. Och sen tittar man på fördelningen av disponibla inkomster, och då kan de potentiellt se olika ut. Och det här är ju då ett av de viktiga budskapen, att man måste vara lite tydlig med exakt vilken fördelning är det man tittar på. Mm. Men det sagt då, så är det vanligaste måttet det att titta på just disponibel inkomst. Och det är helt enkelt vad folk har kvar i plånboken efter att man har räknat ihop alla sina totala inkomster. Man har dragit bort skatter och man har lagt till eventuella transfereringar. Och sen har man dessutom tagit hänsyn till då om folk bor i olika stora hushåll och sådär. Så försöker man räkna ut hur mycket pengar har varje person i slutändan att röra sig med. Och det är ett mått som vi tänker oss då kommer närmast någon sorts välfärdsmått eller materiellt välfärdsmått.
Daniel, vad tänker du om det? Det finns olika mått, men Jesper landar ändå i att det här disponibel inkomst är ett väldigt bra mått i alla fall.
Ja, men det är ett bra mått. Det är inte det kanske det allra bästa måttet, men det är ett väldigt bra mått. Inkomster generellt sett är kanske det bästa sättet vi har för att titta på välfärdsutfallen. Jag menar, det är faktiskt bättre än förmögenheter, tycker jag. Och som Jesper nämner också då, att arbetsinkomster kontra då kapitalinkomster är viktiga att skilja på. Data visar till exempel att de som ligger allra sämst till i den ekonomiska fördelningen, det är arbetslösa. Alltså de som inte kommer in på arbetsmarknaden är de som har det allra sämst. Och det ger oss information om var behöver vi sätta in insatser. Jo, att inte ha ett jobb och i värsta fall inte ha ett jobb under längre tid. Det är då det börjar bli allvarligt. Den här typen av information får vi genom att kunna kartlägga vilken sorts inkomster har folk. Och det här, på det här sättet vi kan också använda informationen för att sätta in rätt sorts verktyg eller ge resurser till företag och människor att faktiskt få en bättre tillvaro. Mm.
Då ska vi gå in på resultaten. Det ni kommer fram till i rapporten, hur har den ekonomiska ojämlikheten i Sverige utvecklats, Jesper? Och vilken period avser du då?
Ja, det här ska jag ju direkt säga då att det här är ju inte direkt någon nyhet i just den här rapporten, utan det här är ju, vi försöker ju sammanfatta vad väldigt många andra tidigare har kommit fram till, och det är en ganska samstämmig syn som säger att tittar man på disponibla inkomster så har skillnaderna i disponibla inkomster sedan 90-talet, mitten på 90-talet, ökat. Men framförallt så ökar de i hela fördelningen fram till finanskrisen ungefär. Och efter finanskrisen så är utvecklingen betydligt jämnare då. Förutom i den yttersta toppen där kapitalinkomster fortfarande påverkar det här. Så att ser man till hela perioden så kan man nog ganska säkert säga att inkomstskillnaderna har ökat. Men hur mycket de har ökat, det beror i väldigt hög utsträckning på exakt hur man hanterar olika typer av framförallt kapitalinkomster. Mm.
politiker och sånt där brukar ju ofta gräla om det här, och då brukar ju de välja olika startår för sina jämförelser och sådär. Nu landade ni att välja från 90-talet och fram till idag. Hade man börjat från 60-talet så hade man sett något annat. Hade man börjat från 1980 hade man sett något annat. Varför valde ni, eller varför resonerade ni utifrån just 90-talet nu?
Ja, det är ju väldigt enkelt för att datakvaliteten eller tillgången på data är mest homogen efter skattereformen. Det är helt enkelt svårare att jämföra med perioden innan. Men både jag och Daniel har ju tillsammans faktiskt försökt titta på utvecklingen över hela 1900-talet, så att det är inte så att det inte går. Men det är enklare att titta på perioden från efter skattereformen i början på 90-talet.
Och Daniel, sen dess och idag, har vi tillräckligt bra data så att vi verkligen vet att vi tittar på det vi vill titta på?
Ja, men det tycker jag. Vi har väldigt mycket data. Vi har så pass mycket data så att vi inte riktigt, alla sorts inkomster egentligen, nästan i alla fall. Det finns en del så att säga, omfördelning som sker, inte i kontantformen, till exempel att skattebetalarna finansierar vård, skola och omsorg. Det är en jätteutgift för samhället som är riktiga skattepengar, men de räknas inte i den här omfördelningen. Så att egentligen behöver vi vidga perspektivet ännu mer för att verkligen se hur mycket stöd vi faktiskt ger till låginkomsttagare. Så att, men med det sagt, ja, vi har en hel del data. Vi har en ganska bra bild av hur det har gått. Det som man kan komma ihåg lite, du pratar om hur som olika sorters tidsperioder. Många utfall, till exempel alltså utbildningskvalitet eller kriminalitet, då brukar man ju prata om i debatten, på ett år har det blivit sämre, på två år. Men så fort vi pratar ojämlikhet, då ska vi prata 40 år. Jag menar, man kan ju välja som sagt olika sorters tidsperioder, men om vi tittar på de senaste 10 åren drygt, trots den här invandringen av jättemånga från Mellanöstern, så har det inte skett så jättemycket i Sverige. Och vi är alltså kvar på en väldigt låg nivå internationellt sett när det gäller inkomstskillnader. Mm.
Just det, för var det du sa tidigare att den här ökningen i ojämlikhet vi har kunnat konstatera sedan 90-talet, skedde den fram till finanskrisen, men under 10-talet har det inte skett så mycket. Förstod jag det rätt då?
Ja, det fortsätter att ske saker sett över hela fördelningen, men det drivs de senaste 10 åren nästan uteslutande av vad som händer i toppen.
Okej, okay. De drar det ifrån helt enkelt.
Ja, precis. Och om man tittar däremot på fördelningen mellan i princip från botten av fördelningen upp till 97-98 percentilen, så är det verkligen häpnadsväckande jämn inkomstutveckling.
Och sen har vi techkillarna som kommer där på toppen.
Ja, bland annat. Ja.
Okej, okay, då är nästa fråga. Varför ser det ut så här? Och det första ni konstaterade var ju då att när det gäller tjänsteinkomster, det är inte där skillnaden uppstår helt enkelt. Förstår jag rätt?
Ja, nej, det är en väldigt viktig sak tror jag som ofta tappas bort i debatten, att man glömmer att om man ser till arbetsinkomster, då har de faktiskt över hela den här perioden blivit om något jämnare fördelade. Så att inkomstskillnaderna sett till arbetsinkomster, de har inte ökat. Och det här är lite konstigt i en internationell kontext och sett till vilka modeller som brukar presenteras som anledningar till varför tror vi att skillnaderna ska öka. Då finns det väldigt mycket internationella både teorier och data som pekar på att olika sorts komplementariteter, som det heter, alltså att utbildning tillsammans med globaliseringseffekter, teknisk förändring, gör personer med högre utbildning mer produktiva. Och det där har vidgat skillnaderna för höginkomsttagare, hög arbetsinkomsttagare och lågarbetsinkomsttagare i många länder, men inte i Sverige. Här har det gått åt andra hållet.
Det är väldigt intressant. Daniel, vad tänker du om det?
Jag menar, jag tror att delvis handlar om skattesystemet. Vi har ganska hög progressivitet och en väldigt hög beskattning av precis de personer som med hög utbildning, de jobbar mycket. Och problemet är ju helt enkelt att vi satsar massor med pengar på att de ska få sin utbildning. Vi spenderar massor med miljarder på att deras barn ska kunna ta som hand om i förskola och liknande. Men sen beskattar vi till nästan 70% av deras inkomster. Och det är klart att då blir det inte jättemycket arbetstid, och då blir det inte heller de här riktigt höga arbetsinkomsterna. Mm. Sen ska jag bara säga att det är klart att en del av arbetsinkomsterna handlar om skatter, också arbetsskatter. Och jobbskatteavdragen som kom 2006 och framåt, de har faktiskt påverkat lite, ökat lite skillnaderna. totalt sett inkomsterna. Men det är faktiskt ett syfte. Att det ska löna sig att få igång att folk ska vilja jobba. Så det är en sammansatt bild på det sättet.
För det här är jag lite nyfiken på. Att, vi har ju haft, politiker pratar ju ofta om arbetslinjen, att det ska lönas att arbeta. Och vi har en grupp som inte arbetar av olika skäl för att de kommer inte in på arbetsmarknaden. Att de ska släpa efter inkomster, det är en feature, not a bug i det här systemet. Tänker jag lite, eller?
Nej, men absolut, det skulle jag vilja säga. Och det här måste vi göra väldigt mycket bättre. Särskilt handlar det om de som har kommit till Sverige från andra länder. Här pratar vi om att vi har arbetslöshetseffekter som ligger fem gånger sämre till när det gäller varaktigt låga inkomster om du kommer i född utomlands. Där är vi urdåliga. Vi har faktiskt en högst arbetslöshet i Europa om vi tar bort Grekland och Spanien. Sverige, där har vi liksom, den delen av arbetslinjen har faktiskt totalt fallerat. Och när det gäller, som jag sa, de här högutbildade, högproduktiva, även där fallerar arbetslinjen. För de gör inte det jobbet som vi vill att de ska göra på grund av beskattningen.
Mm. Vad säger du om det, Jesper? Den grupp som då kanske inte får så mycket pengar från arbetsinkomst utan från transfereringar istället. Hur har det utvecklats för dem?
Ja, de grupperna, om man ser till helheten, så halkar de efter just fram till 2010 någonstans. Men efter 2010, efter finanskrisen, så har inte den gruppens inkomstutveckling utvecklats sämre än övriga grupper. Så att senaste 10-12 åren i alla fall så ser man inte någon tydlig eftersläpning. Det gjorde man från 90-talet fram till finanskrisen ungefär. Så att sett över hela perioden så har de halkat efter, men inte de senaste 10-12 åren.
Okej, då ska vi gå över och prata kapitalinkomster, för det verkar ju vara då en stor bov i sammanhanget om man då tycker det här är negativt. Jesper, kan du berätta, vad är det som har hänt där? Vad är det för typer av kapitalinkomster och vem är det som drar in dem?
Ja, det här är ju då lite komplicerat, för att det är till att börja med väldigt viktigt att skilja på två typer av kapitalinkomster. Alltså dels så utgår ju all den här datan ifrån deklarationsuppgifter i princip. Och i deklarationer så finns det två typer grovt sett av kapitalinkomster som man kan ha. Det ena är realiserade kapitalvinster som det kallas. Och det betyder helt enkelt att man har tjänat pengar på att sälja någonting till ett högre pris än man köpte det för, lite enkelt uttryckt. Och då dyker det upp som en reavinst. Det är ju någonting helt annat än en ren kapitalinkomst, som alltså är till exempel räntor eller utdelningar. Det är ju inkomster som du får av att äga någonting. Så att det är liksom en inkomst som du får trots att du behåller ägandet, så att säga. Medan reavinsten uppstår i samband med en försäljning. Så det här är väldigt olika typer, men de sorterar skattemässigt under samma typ av liksom kapitalinkomster. Och bryter man ut de här reavinsterna, ja, då är kapitalinkomsterna betydligt lägre. Så en stor del av uppgången förklaras av de här reavinsterna. Och det kan man verkligen diskutera om de ska vara med eller inte. Men det är inte hela bilden, utan det är fortfarande så att även kapitalinkomsterna, alltså utdelningar och räntor, den typen av inkomster, har också ökat i betydelse över tid. Så att det är de två viktiga sakerna. Sen finns det en tredje sak som inte finns med alls. Och det är ju icke-realiserade kapitalvinster, så att säga.
Det går bra på börsen om mina aktier stiger.
Ja, precis. Att värden på tillgångar ökar, det syns ingenstans, så länge de inte realiseras eller dyker upp någonstans. Och där tror jag att där finns en stor lucka i vår kunskap kring vad som har hänt.
Mm. Av de här första kategorierna, där vi pratar då reavinster kontra avkastning då, om man delar upp det så, ungefär hur fördelar sig de mellan tummen och pekfingret? Vad är vanligast?
Ja, det är alltså aggregerat så är det typ 50-50. Det är lite, möjligen lite mer reavinster. Mm. Men i princip 50-50. Men det finns ju ytterligare en viktig dimension i det där. Och det är ju sorteringsmekanismen som sker här. Att om vi delar upp befolkningen varje år, så en person som gör en reavinst ett år kan ju så att säga dyka upp ganska högt upp i fördelningen som konsekvens av bara att man har gjort en reavinst just det året. Och den personen kanske inte alls är med där i toppen av fördelningen så att säga nästa år. Så att det handlar inte bara om hur man ska se på de här vinsterna, utan det handlar också om den här sorteringseffekten som man måste ta hänsyn till. Så det här gör att det är, liksom, det är lite komplicerat att hantera det här.
Får ni tänka på, ni som brukar kolla upp era grannar och sånt på Ratsit, att kolla upp under flera år och se om kapitalinkomsterna är lika höga varje år. Vad säger du, Daniel, det här med kapitalinkomster, om de, det är ju uppenbarligen en helt annan bild när kapitalinkomster tas med. Ska de med, är det vettigt att ta med dem och i så fall vilka? Och de här tre typerna som Jesper diskuterar, även värdeökningar, ska de med på något sätt? Vad tänker du är det rimliga sättet att resonera här?
Nej, men jag tycker det beror lite på frågeställning. Är vi intresserade av arbetsmarknadsutfallen så ska de ju inte vara med. Men är vi intresserade av hushållens totala välfärdssituation eller hur det går för individerna både på arbetsmarknaden och på kapitalmarknaden, då är det naturligtvis relevant att ha med eller kapitalinkomsterna också. Inte minst också för att en del av de här kapitalinkomsterna handlar ju precis som vi hörde om aktieutdelningar. Och vad är det? Jo, men det är ju helt enkelt vinster i företag som går bra, som då tillfaller företagsägarna, och då får vi ett kvitto på att ja, vi får en ökande ökade vinstmarginaler i företagsamheten som ger utdelningar till deras ägare. Och det är klart att det signalerar ju att vi har någonting produktivt på gång i den här ekonomin. Jag ska också vilja säga ändå att jag menar, tittar vi på rapporten som Finanspolitiska rådet ger ut så är det klart att bilden förändras inte totalt. Trenden är det som förändras allra mest när vi tar med de här kapitalinkomsterna. Men i nivån så ligger Sverige fortfarande på relativt låga nivåer när det gäller den totala inkomstfördelningen, eller inkomstskillnaderna.
Jesper, vi tittar på de som har gått vinnande ur det här, så att säga, decennierna när jag tittar på. Vad är det för typer av grupper? Vad kommer deras pengar ifrån då?
Oj, ja, det är ju väldigt svårt att säga, för att det är väldigt många saker som rör sig samtidigt här. Men en tydlig förändring över tid, det är ju verkligen att tillgångssidan har, liksom i relation till inkomstflödena, så har tillgångar gått upp ganska mycket mer i värde. Så att det är allt ifrån att äga aktier eller för den delen pensionstillgångar eller annat, det har ökat i värde mer än inkomstsidan. Det pratas mycket om bostadskarriärer till exempel. Ja, sådana finns ju också. Det finns många personer i en viss generation som har tjänat väldigt mycket pengar på sitt boende. Och det skapar ju i sig en generationsklyfta så att säga, där personer som är unga idag kanske har det svårare att göra motsvarande resa då, som de som är mer i vår ålder, min och Daniels ålder, som har vuxit upp genom den här fasen så att säga.
Precis. Köpte sin första bostad 1996, en liten etta där, och sen
ja, precis,
rullade det på.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bara så vi förstår historiskt var vi befinner oss. Om vi tar då, vi verkar ju ganska överens om att det här med disponibel inkomst är rimligt att räkna på, kapitalinkomst är rimligt att räkna in. Jag vill minnas att det är 1980 någonstans då Sverige var som mest jämlikt ekonomiskt, och sedan dess har det blivit mindre jämlikt. Vilket år kan man jämföra med att vi befinner oss nu? Är vi tillbaka på 60-talet eller är vi på 40-talet eller medeltiden? Eller vad? Går det att säga någonting?
Ja, det går att säga någonting. Det är svårt att säga någonting exakt, för att
vi hade sloppy numbers tidigare.
Ja, precis. Det är svårt just av data själv, men jag skulle gissa någonstans, min läsning av det är någonstans slutet 60-talet kanske, i disponibla inkomster.
Och det var ju det Sverige var som allra bäst, det var då rekordåren kulminerade. Ja, det var min kommentar. Daniel, historiskt, vad tänker du? Är det där vi befinner oss?
Nej, men det är väl någonstans där. Och det är klart att det är intressant att se vilka skillnaderna som vi ändå har. Alltså, det är en väldigt stor del av den fortsatta inkomstutjämningen under 60-70-talen. Det var ju att kvinnorna kom in på arbetsmarknaden och började få egna inkomster. Det har varit en väldigt stark sammanpressande effekt. Och det ser vi faktiskt på senare tid också, att kvinnor tar ju steg efter steg för att komma in fullt ut på arbetsmarknaden. Och det har ju varit vårt politiska syfte också, hur vi har tittat på skattepolitik och liknande. Vi ser att män ofta tar ett hårdare smäll när det är kriser i vissa industrier och liknande. Så att, och ändå har vi fått den här liksom, ökningen i inkomstskillnader. Så det är ju, och det här var i sig också ett av syftena med att få igång ekonomin efter stagnationen på 70-talet och även 80-talet. Vi behövde få morötter och drivkrafter i ekonomin. Så att trots att vi har mycket större kvinnligt arbetskraftsdeltagande så har vi fått ökade inkomstskillnader. Men det är ju också för att morötterna ändå är mycket tydligare i inkomsterna nu än vad de var då.
Mm. För det blir nästa fråga då. Alla vet att politikerna tycker olika om ekonomisk jämlikhet och ojämlikhet. Men vad ska man tycka om att ta mer konkreta av alla erkända för- och nackdelar med den här utvecklingen? Jesper, vad kan man säga av den här utvecklingen som skulle kunna peka på att det här är något bra och vad är det som är dåligt? Hur ska man börja tänka där?
Ja, alltså jag brukar ju sikta lågt i de här sammanhangen. Jag tycker det är bra att till att börja med vara tydlig med vad man pratar om. Att man måste, om man ska prata om incitament till exempel för att utbilda sig till någonting, ja, då är det ju rimligt att titta på, är det vi brukar kalla för utbildningspremier, är de tillräckliga? Liksom, är det stor skillnad på om man utbildar sig eller inte i utfall och så vidare? Och då är det ju liksom arbetsinkomster kanske som är relevant att titta på. Och där har vi ju en typ av utveckling. Sen finns det ju, man kan spekulera kring att om kapital får en större betydelse, då kan det påverka skillnader mellan generationer till exempel, att det blir viktigare kanske, för att ta det här bostadsexemplet, att om man är ung idag så kanske det betyder mer om man har föräldrar som har tillgångar för att kunna komma in på bostadsmarknad, sådana här saker. Sånt kan påverka mellan generationer, så att det finns väldigt många olika effekter här som påverkar, och i slutändan kommer man aldrig ifrån att det är en balansgång mellan att hitta lagom stora skillnader för att incitament ska verka. Ingen ekonom skulle säga att det är bra med att alla aktiviteter har precis samma utfall. Det tar ju bort det som är grunden för ekonomiska incitament, så att säga. Samtidigt så betyder alla skillnader att folk har olika startpunkter i någon utsträckning, och det kan vara sånt som är negativt på sikt. Så att det är hela tiden en balansgång som man måste hitta.
Daniel, du talade ju tidigare om morötter och incitament. Om man bara tittar nackdelarna i ansiktet, utslagning, brottslighet, risker från sociala sammanhållningen, vad finns det att säga om det?
Ja, men då får man skilja på vilka inkomster man har på marknaden, arbetsmarknaden, kapitalmarknaden, och vad man sen får efter att omfördelningen har spelat ut. Alltså skatter och transfereringar, men också all den omfördelning som vård, skola och omsorg tillhandahåller. Och det är där vi behöver verkligen titta mera, och jag tror att blir skillnaderna för stora i kvaliteten på välfärd, blir skillnaderna för stora i att till exempel det lönar sig att gå på väldigt lyckosamma personer, alltså du är så pass utarmad och utanför så att du tar så stora risker och börjar begå brott. Det är klart att då har vi skillnader som vi inte vill ha i det här samhället och som vi inte har haft, och vi behöver jobba med det. Och det kan ju ha att göra med att vi måste öka ansträngningarna för att få in personer som står utanför. Så att den här tilliten, sammanhållningen, det är en negativ aspekt när vi får för stora inkomstskillnader i ett samhälle, det tror jag. Men vad som är för stora inkomstskillnaderna, inkomstskillnader, det är ju faktiskt inte helt lätt att slå fast vetenskapligt.
Mm. En till lite politisk fråga. Det finns ju en splittrad bild av den ekonomiska fördelningen. Mycket förenklat så säger vi vänstersidan att i Sverige så ökar klyftorna väldigt snabbt. Och vi har en högersida som pekar på att Sverige är ändå ganska jämlikt land jämfört med andra länder. Vilka är rätt? Högern, vänstern, ingen eller båda? Jesper?
Ja, alltså båda har ju rätt i bemärkelsen att det stämmer att Sverige är ett relativt jämlikt land, internationell jämförelse, det stämmer. Men det stämmer också att förändringen i Sverige har varit internationellt sett stor. Vi har haft en stor förändring. Den förändringen har dock skett ifrån en väldigt internationellt sett extremt jämlik nivå, så att säga. Så att båda de sakerna kan vara sanna samtidigt.
Jag beklagar att nationalekonomiska professorer och professorer får nedlåta sig till politik, men det här är ändå en politisk podd. Så att, Daniel, vad vill du säga?
Nej, men jag instämmer i stort att vi är ett av världens jämlikaste länder. Det handlar inte bara om inkomster, det handlar om hälsoutfall, det handlar om tillgång till skola, det handlar om hälsoskillnader. Så att på något sätt, jag tror att den bilden ska vi ha med oss. Det blir annars orättvist mot hur vårt samhälle funkar med så pass högt skattetryck och så pass höga ambitioner i att tillhandahålla välfärd till alla på ett relativt jämlikt sätt. Och där tycker jag att vi har lyckats väldigt väl. Som vi hörde, vi har haft en kraftig ökning, men från en extremt låg nivå på 80-talet där Sverige stack ut i förhållande till andra länder. Så man kan säga att mycket av det är någon sorts normalisering av den svenska ekonomin så att vi ska komma med på banan. Och därefter sen har det inte varit så stora skillnader när man tittar på den senaste perioden som vi har sett också.
Okej, men då har både höger och vänster
rätt. Båda rätt.
Och kan fortsätta prata förbi varandra till vad nytta det kan göra. Hörrni, vi ska gå vidare. För Finanspolitiska rådet, det kommer faktiskt ett konkret förslag ut ur den här rapporten. Och det är att man vill ha ett register över hushållens tillgångar och skulder, alltså balansräkningen. Sån saknas sedan förmögenhetsskatten togs bort för över 10 år sedan. Jesper, vad innebär det att ett sånt här saknas? Vi har lite hål i datamaterialet helt enkelt.
Ja, det här är ju viktigt att poängtera att det inte bara Finanspolitiska rådet som efterlyser det här, utan det är Riksbanken och Finansinspektionen och många andra aktörer är också överens om att det här vore önskvärt. Och det handlar ju helt enkelt om att ska man se till hela bilden så handlar ju hushållens ekonomiska situation å ena sidan om deras flöde av nya inkomster varje period, så att säga, varje år, och det är det vi ser i deklarationsuppgifter. Men samtidigt så har ju hushållen också tillgångar och de har skulder. Och de här påverkar ju i väldigt hög utsträckning, speciellt nu senaste åren har vi sett med inflation och räntehöjningar, så påverkas ju hushållen av då ränteutgifter. Och det här gör ju att det är väldigt viktigt att ha en bild av hur ser balansräkningen ut hos enskilda hushåll? Hur skuldsatta är de? Och det här är sånt som vi vet mycket om på aggregerad nivå, men vi vet alldeles för lite om det på hushållsnivå. Och det är viktigt för bland annat för Riksbankens politik och för annan politik också. Och det ska jag säga direkt att det är olyckligt att det här har kommit att handla så mycket om förmögenhetsskatt eller skatt på tillgångar. Det är för mig en helt separat fråga. Det här är sånt som är grundläggande infrastruktur i att veta hur det faktiskt ser ut i samhället, och av den anledningen så är det viktigt att ha data på det här.
Daniel, tror du också att ett sånt register skulle göra nytta och behövs?
Alltså, jag tycker det är en sammansatt bild. Jag tycker, till att börja med så tycker jag att när det gäller samla in data från medborgarna utan att ha i det här fallet ett fiskalt syfte, alltså ett skattemässigt syfte, det är inte helt uppenbart att det ska ske. Alltså, det här vi pratar om är ett oerhört ambitiöst dataregister där vi ska kartlägga i princip alla tillgångar som individer i Sverige har och äger. Jag tror att göra en sån insamling utan att ha ett tydligt beskattningssyfte, det är problematiskt egentligen. Det tror jag alla är överens om. Vi forskare, vi vill ju alltid ha bra data för att, som Jasper säger, det finns massor med viktiga frågor att vilja studera. Frågan är sen om till exempel Riksbanken behöver ha ett totalregister för alla individer i landet när de ska utforma sin politik, eller om man behöver, det skulle kanske räcka med ett representativt urval som banker kan tillhandahålla på ett anonymt sätt för att sen titta på hur balanserna ser ut eller hur fördelningen ser ut i ett representativt läge. Mycket annars också, dessutom mycket av finansiella stabilitetsdiskussionerna handlar mycket om makroaggregat. var står vi någonstans i det stora hela? Sen om vissa, i svansen så kan vissa hushåll råka illa ut. Det behöver inte betyda jättemycket för den finansiella stabiliteten. Sen skulle jag vilja tillägga, när det gäller, du nämnde förut Andreas det här med inkomstuppgifter. Man kan hålla på och kolla upp var och en var när det är inkomst eller bilägande och sådär. Jag tycker att det här börjar nästan gå för långt i Sverige. Det börjar bli en säkerhetsproblematik som uppstår. Vi börjar, alltså, negativa, farliga krafter kollar upp människor som tjänar mycket, som äger fina bilar för att gå åt dem och kanske stjäla de här sakerna. Ska vi då också installera ett förmögenhetsägarregister som ytterligare tillhandahåller massor med information? Den typen av säkerhetsfrågor tycker jag är, de behöver diskuteras mycket mer än vad som görs idag.
Det ska vi ta upp på den framtiden, för de här kommer också hamna på rätt sätt förstås också. Jesper?
Nej, jag måste till att börja med så håller jag inte riktigt med om att det bara handlar om makroaggregat här för politiken, utan vi vet att det är väldigt, väldigt stor varians i fördelningen, så att vi fångar faktiskt inte allting som är viktigt genomsnitten, så att säga.
Men man behöver inte totalregister för alla individer, det är just det som är grejen.
Nej, men sen många av de här uppgifterna finns ju redan i någon form, och det är inte så att det här bara skulle behövas av skatteskäl. Danmark har till exempel tog ju bort sin förmögenhetsskatt och har behållit det här registret, som jag personligen tycker att Sverige också skulle ha kunnat göra redan 2007. Det finns ingen direkt koppling mellan beskattning och att ha ett sånt här register. Sen kan jag hålla med om att redan idag så finns det ju väldigt uppseendeväckande transparent information och alldeles för mycket information, tycker jag, om enskilda individer och deras inkomster och så vidare. Men det har ingenting med just det här registret att göra. Det är en problematik som man måste ta på allvar med alla typer av data som finns, så det är inte specifikt för just förmögenhetsregistret.
Mm. Jesper, du säger att man måste separera det här från frågan om, det finns ingen fiskal ambition, utan det här är liksom att samla information bara det kommit nytta. Är det så farligt, Daniel?
Nej, men det är klart, som forskare så vill jag gärna ha data, för att det finns många viktiga frågor. Det finns även inom politiken utformning av transfereringssystemen på ett effektivare vis och sådär, som gör att vi skulle vilja ha bättre information om folks ägande och liknande. Så det tycker jag det är ganska uppenbart. Mot det står då den allmänna liksom datainsamlingsdriften från staten gentemot medborgare. Den diskussionen är viktig. Det andra är ju, alltså, jag tror att om man hör vad Riksbanken pratar om, så är det ju en bild av fördelning som egentligen inte kräver den här totala befolkningsstatistiken, utan som många andra länder har, en mindre urval som ändå är representativa för befolkningen, tror jag skulle kunna räcka för den typen av frågeställningar som de har.
Ja, men Jesper, skulle inte det funka? Det finns ju jättebra duktiga statistiker som kan välja ut, och så kan man se hela populationen. Räcker inte det att man får en hygglig skattning där?
Ja, det är klart att det vore bättre än att inte ha någonting, så att det är ju ett minimum att införa det. Men samtidigt så finns som sagt mycket av de här uppgifterna i någon form redan. Det handlar mer om att just sammanfoga dem, så att säga, sammanställa dem i ett register. Och det måste man ju också vara tydlig med, att det här handlar ju verkligen inte om uppgifter som skulle vara offentliga på något sätt, utan det här är ju register som skulle vara hårt hållna och inte kunna användas för att identifiera enskilda individer. Det är ju verkligen viktigt att understryka.
Okej, vi får lämna den frågan. Jag noterar att ni är lite oense här. Här får ju lyssnarna då själv bilda sin uppfattning om vad man tror blir bäst. Vi ska ta oss ihop den här säcken lite. Vi har pratat ekonomisk ojämlikhet. Det finns förstås massor med mer saker att säga, men vi hinner inte med. Jesper, vad tycker du? Vad tycker du lyssnarna ska ta med sig från vår diskussion här? Vad är det viktiga att komma på och tänka på, kanske som enskild, när det gäller ekonomisk ojämlikhet och hur man ska förhålla sig till det? Har du några tankar kring det?
Ja, men det är väl framförallt att inte tänka på det som en enda sak. Ekonomisk ojämlikhet kan och betyder faktiskt många olika saker. Det kan finnas ojämlikheter i massa olika dimensioner, så till den milda grad att de kan röra sig i olika riktning över tid och så vidare. Och att det är verkligen viktigt, inte för att man ska vara detaljintresserad utan för att man överhuvudtaget ska förstå vad man pratar om, att vara lite noggrannare och inte bara prata om klyftor, skillnader, ojämlikhet, utan det är verkligen viktigt att förstå vilka bakomliggande faktorer påverkar olika delar av det här.
Mm. Daniel, har du något slutord?
Nej, men jag lyfter fram jätteviktiga poänger. Jag kan ju tycka att en dimension som jag saknar jättemycket, det är den här flerårssituationen. Alltså inte bara titta på årsvisa utfall. Alltså, data visar att om vi tittar på att de som har det riktigt illa ställt under flera år i rad, det handlar egentligen helt och hållet om arbetslöshet. Och särskilt illa är det när man kommer från andra länder. Och särskilt illa bland dem, i den gruppen är det bland kvinnor. Så den typen av lite bredare perspektiv i varaktiga låga inkomster behöver vi lyfta fram i de här statistiska jämförelserna istället för vissa enstaka årsutfall där, precis som vi hörde då, en försäljning av en villa gör att vi får många fler höginkomsttagare än vad vi kanske egentligen ekonomiskt sett har. Det tycker jag behöver diskuteras mera.
Mm. Det hade vi faktiskt uppe i en podd tidigare, att det här måttet som, jag tror Daniel är inne på, varaktigt låg ekonomisk standard i ett absolut fattigdomsmått då, den siffran är ju väldigt, väldigt låg i Sverige. Jag tror aldrig den har varit så låg som idag, tack och lov. Och det kan ju vara någonting att ta med sig om. Så även fast det finns skillnader, så har även de som har det, ligger långt ner, har fått det bättre. Ja, men det var den tiden vi hade idag. Därmed dags att säga stort tack till Daniel Waldenström och Jesper Rojne för att ni gästade mig idag. Tack så mycket.
Tack själv.
Tack själv.
Och tack också till er som har lyssnat förstås på dagens avsnitt av Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det jag precis har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. I båda fallen så är det bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.